För några veckor sedan så stod jag som jag står nu inför en grupp människor, hundratals människor, på en kristen skola i Roslagen här i Sverige, Ekebyholmsskolan, som drivs av Adventistsamfundet norr om Stockholm. Och jag fick träffa en mängd ungdomar, speciellt studenter, elever på den här skolan, och samtala med dem. Frågor som de har om livet och tankar kring Gud och vår existens som människor. Och jag minns särskilt en grupp utav de här eleverna som valde den veckan att komma till gudstjänst för första gången. De kom till kyrkan. Sju ungdomar som jag hade träffat under veckan och som hade en mängd olika frågor kring Gud och Bibeln. De satt på första raden när jag stod så som jag står nu. Som ni som sitter här på de två första raderna. Där satt de och följde med, intresserade. Deras lärare och deras vänner sa, de är helt annorlunda. Från förra veckan till nu. Någonting har hänt. Och de satt där och följde med i den här boken, Bibeln, som de aldrig tidigare har öppnat och läst. Och jag minns hur församlingen där, som är vana att efter gudstjänst, så som vi har här idag, är vana att kanske i stillhet tänka på det som de hört och tyst sitta och fundera på vad det kan betyda i deras liv som person. Kanske i ett instämmande, så som vi gjorde här med sången. Ett instämmande amen, som betyder jag håller med. Det där tycker jag om. Jag tror att det här är någonting som berör mig. Men de här ungdomarna efter gudstjänsten gjorde något helt annorlunda, så som de är vana att uttrycka sin tacksamhet. Och jag minns hur efter att vi öppnat Bibeln och läst berättelser här om Guds känslor och tankar för människor och vad tro är för någonting, så efter predikan så börjar de här sju ungdomarna högt och tydligt börja applådera och klappa händerna. Så ett sätt att försöka uttrycka sin uppskattning. Nu, det var deras första gång i en religiösa sammanhang. Det var deras första gång i en kyrka. Och jag minns hur deras ärlighet i att söka förstå Bibelns religion mer uttrycktes på så många konstiga sätt och intressanta sätt under den veckan. Jag satt ner tillsammans med dem. Sju av de här ungdomarna. Vi satt tillsammans i ett eget rum, då inte andra människor var runt omkring oss och kunde störa eller på andra sätt inte reagera med oss. Vi satt där och läste Bibeln. Och hur de flesta av dem följde med, ställde frågor och visade ett enormt intresse av den bibliska tron som de just hade börjat komma i kontakt med. En av dem vände sig till mig och säger, Dan, det du har berättat under de här dagarna är något som jag aldrig tidigare har hört från kristna. Jag hade ingen aning om att det här stod i Bibeln, den här gamla boken. Men det fanns också andra där, faktiskt brodern till den person som var mest intresserad, som uttryckte sig så. Han satt där och hade hört exakt samma budskap, exakt samma person, det var jag som försökte förmedla på det sätt som det betyder för mig. Exakt samma erfarenhet, uppväxt i samma familj och samma miljö och samma skola, samma intressen. Där satt en bror och var superintresserad av vad Bibeln har att säga. Men där satt också en annan, hans bror, och var inte alls lika intresserad. Han hade sin mobiltelefon framför sig och tittade på något annat som han tyckte var mer intressant. Han ställde inte alls lika mycket frågor som hans bror. Jag har upplevt de senaste 10 åren i mitt liv som kristen att människor på vår planet berörs utav Bibelns budskap. Men jag har också upplevt att vissa av oss som människor, vi väljer att ta avstånd ifrån budskapet, den kristna tron, Bibelns religion. Hur kommer det sig att människor som du och jag, som är väldigt lika varandra, oavsett vilken kultur eller bakgrund vi kommer ifrån, så har vi liknande känslor och tankar om livet och behov på ett grundläggande plan. Hur kommer det sig att vi kan reagera så olika när vi kommer i kontakt med Bibeln? Så som jag tror du också upplevt. Jesus beskriver hur det här är någonting som vi bör förvänta oss som människor. Vi har en fri vilja. Och vi kan välja själva hur vi relaterar till religion, till Gud eller existentiella frågor. Låt oss se på den berättelse som är känd bland många kristna för att beskriva hur du och jag som människor kan ge olika respons till Bibelns budskap. Vi hittar den i Matteus kapitel 13 och vi läser den ifrån Jesus undervisning. Om du har en bibel så följ gärna med. Vi gillar här i adventkyrkan att inte bara lyssna på en människas tankar och åsikter utan att försöka söka vad Bibeln faktiskt säger. Därför så uppmuntrar vi varandra till att ha en egen bibel så ni kan följa med och se att det som sägs idag det kommer ifrån den här boken och inte från en människa som jag som har hittat på min egen tanke eller idé. Så följ gärna med i bibeln. Har du inte en bibel så se om din vän bredvid dig har en bibel som du också kan följa med i Jesus berättelse här. Jag letar efter det 13:e kapitlet i Matteus evangelium. Och låt oss läsa först Jesus berättelse som han lyfter fram och som läses av Kasyne i vår inledning av gudstjänsten. Matteus evangelium kapitel 13 och vers 1. Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlades det så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem i många liknelser och han sa: en såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det hade mycket jord. Där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar. Och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt. 100-falt, 60-falt och 30-falt. Hör, du som har öron. Nu vad Jesus gör är det som han ofta gör när han försöker undervisa om djupa andliga frågor och teman. Han berättar en berättelse som människor kan relatera till. På den här tiden var jordbruk inte alls ett ovanligt yrke. Och där befinner de sig vid Galileiska sjön. Och mycket troligt kunde de bara lyfta blicken och se över Genasarets slätte där. Fält. Och kanske såg de till och med människor som var där och arbetade på fältet. Och Jesus vänder nu uppmärksamheten till något som du och jag som människor kan relatera till. Hur det är att plantera ett frö och se hur det växer. Är det någon här inne i det här rummet som har testat det någon gång? Kanske på balkongen, kanske på din gård hemma. Planterat ett frö och se hur det växer. Är någon som testat? Har du den erfarenheten? Nu kanske får du lite lättare att relatera till det här. Jag vet inte hur det är med dig, men när jag försöker göra det så kanske jag har en kruka med fin jord förberedd och kanske något medel som till och med gör det enklare för att det växa. Och där i den här goda jorden förberedd noggrann så planterar jag ett frö för att se till att det växer. Så är det inte i den här berättelsen. Här så beskrivs en man som går ut och sår, inte bara där han vet att det kommer växa, utan han sår överallt. Såg ni det i berättelsen? Vissa frön de hamnar på marken, på den hårda marken, på vägen. Där vi har, som människor och djur och kanske vagnar trampat upp på den tiden så att det blivit hård och inte mjuk mark. Där landar vissa frön. Andra frön hamnar på ett ställe där du och jag idag inte gärna planterar och sår, speciellt inom lantbruk, stenig mark. De planterar frön där det finns mycket sten. Där vi vet att det är svårt för frön att växa och verkligen slå rot. Men där planterar den här mannen. Där hamnar några av fröna. På andra ställen, där du och jag kanske innan går och rensar bort massa ogräs och ser till att det finns plats för de frön som vi vill ska gro, där hamnar vissa av fröna i den här berättelsen. Jesus säger, en man planterade på massa olika platser, stenig mark, på jorden, på vägen där det har trampats hårt och bland tistlar, bland ogräs. Men en del av fröna hamnade också i god jord där det växte upp och bar frukt. Vad är det Jesus försöker säga här? Nu, vi vill inte spekulera, utan vi vill ta reda på vad menar Jesus verkligen? Inte vad säger internet, eller vad säger en präst eller pastor, eller vad säger en religiös organisation? Utan vad säger Bibeln egentligen att det här betyder? Matteus kapitel 13 befinner vi oss i. Titta i vers 37 för hur Jesus, hur Bibeln själv förklarar sig själv. I vers 37 i Matteus så beskrivs vid Jesus en liknande historia och beskriver där hur, vad den här mannen som planterar kan vara en symbol för. Det står i vers 37. Den som sår den goda säden är människosonen. Det tycks vara så att Jesus beskriver sig själv i den här berättelsen. Som att den som planterar här, det är Jesus. Bibelns huvudperson. Den här store läraren. Håll kvar ett finger i Matteus och bläddra nu till Lukas evangelium. I Nya testamentet börjar med Matteus, sen kommer Markus och sen kommer en bok som heter Lukas. Och i Lukas evangelium beskrivs samma berättelse, men här blir det än mer tydligt. Låt oss se hur Bibeln beskriver vad sådden är för någonting. Vad är det Jesus försöker undervisa oss om? Vad är symbolen, symbolspråket i berättelsen? Vad har det för innebörd? I Lukas evangelium kapitel 8. Det åttonde kapitlet i Lukas evangelium. Och vers 11. Bibeln säger. Detta är liknelsens mening. Säden är Guds ord. Du och jag behöver inte spekulera. Många av de saker som vi läser i Bibeln kan verka svåra att förstå. Men du och jag kan alltid söka svar ifrån Bibeln som källa och se vad betyder det egentligen. Och låta Bibeln förklara sig själv. Istället för att gå till andrahandsuppgifter och fråga människor som själva tolkar Bibeln så som de tycker och tänker. Utan vi kan ta reda på vad menar egentligen Bibeln verkligen. Så sädens, eller sådden som planteras, fröna, är Guds ord. Och den som planterar det är Jesus. Bläddra tillbaka till Matteus. Matteus evangelium, och låt oss nu förstå vad symboliken är med de här olika platserna som, säd, som Guds ord hamnar i. Matteus kapitel 13. Och det står där tydligt för oss. I vers 18. Matteus kapitel 13 och vers 18. Jesus säger. Hör vad som menas med liknelsen om såningsmannen. Och sen i vers 19. När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Väldigt tydligt för oss. När Jesus planterade, eller mannen planterade, säd som landade på marken, den hårda stigen, så var det en symbol för hur Jesus försöker plantera Guds ord i ditt och mitt hjärta som människor. Men ditt och mitt hjärta kan vara lika hårt som den nedtrampade marken där Jesus försöker plantera ett frö. Och du och jag kan välja att hårt motstå det som Bibelns budskap vill göra med oss som människor. Vi använder det språket ibland också idag. Det vill säga, ja, det där, han har ett hårt hjärta kanske, det uttrycker. Eller det var ett hårt uttryck, det som den personen sa. Eller det som hände där. Likadant så kan våra hjärtan i respons till Bibelns budskap, principer om kärlek, omsorg, respekt, jämlikhet, uppmuntran och stöd till varandra som människor, vara något som du och jag i vår själviskhet står emot med vårt hårda hjärta och säger, det är ingenting som gäller mig. Jesus sa, det här är de som inte förstår budskapet. När Jesus talar om att förstå Bibelns principer så handlar det ofta mer om att förstå att det här handlar om mig som människa. Snarare än att intellektuellt förstå. Det är inte så svårt att förstå faktiskt mycket saker i Bibeln rent intellektuellt, förnuftigt, att vad som står där. Men det som du och jag ofta har ett problem med som människor är att förstå att det här som vi läser just nu, det är för dig. Gärna gillar vi att snegla på andra runt omkring oss och säga, ja, den där personen där borta, han behöver bli mer kärleksfull. Ja, den personen där borta, han behöver bli mindre dömande. Ja, han skulle missan lyssna på kärlekens budskap som finns i Jesus exempel. Och ofta vänder vi oss utåt och säger, jag önskar mitt barn hörde det som sägs idag. Eller jag önskar min man hörde det här. Eller jag önskar att min vän hörde vad som sägs nu. Och sällan förstår vi att kanske vill Gud idag tala till just dig. Inte någon annan. Utan till ditt hjärta. Beröra dig. Få dig att ta ett steg till att vara en uppmuntran på ett annat sätt än vad du är idag till den mänsklighet som vi befinner oss i. Göra den här världen till en bättre plats genom de val som du gör varje dag i din vardag. Kanske gäller det dig idag, det budskap som Gud försöker förmedla till oss från den här berättelsen. Jesus säger, det här är de som inte förstår att det handlar om dem själva. Och det här är sant. Att när du väntar med att förstå, att ta till dig en sanning. Till exempel, om jag säger, det är sant att man inte ska tortera barn till döds. Det är en absolut sanning, säger jag. Om människor väntar med att ta till sig den och säger, ja, jag tror på det. Jag tror att det är fel att ge sig på oskyldiga, försvarslösa människor som och göra dem illa. Om man väntar med, oavsett vad sanning det är för någonting som du hör, ju längre tid man väntar, desto svårare kommer det bli för dig och mig som människor att följa det som vi en gång förstått någonstans är sant. Jag tror du har upplevt det. Kanske förstod du att du kanske behöver be om ursäkt till din vän. Men av någon orsak så kämpar din stolthet emot. Och du säger, nej, det är väl inte så viktigt. Han kommer glömma, hon kommer glömma. Och jag väntar med det. Och ju mer du väntar, desto svårare kommer det bli för dig att agera baserat på det du vet är rätt och riktigt. För du hittar på ursäkter som att, ja, tiden har ju gått. Och det berör dig inte lika mycket som när du väl förstod att du betett dig fel. Du gjort någonting som inte är bra. Likadant här. Väljer vi att vara ett hårt hjärta när vi hör Bibelns budskap, den kristna tron. Väljer vi att ha ett hårt hjärta som respons, så att fröna ligger på ytan. Ju längre vi väntar, desto lättare kommer det då bli för oss att inte acceptera det som sagts. Och kanske blir det så som det beskrivs i liknelsen. Att fåglar kommer och plockar bort de här fröna som såtts. De ligger ute i det öppna. Och likadant när vi pratar om relationer mellan människor. Eller din relation till Bibelns budskap. Så finns det också fåglar som kan ta bort det som Gud försökt att plantera i ditt hjärta. Bibeln säger att det är den onde som gör någonting för att ta bort det Gud försöker göra för dig. Och jag tror att du och jag som människor faktiskt kan skada varandra när det gäller att ta emot Bibelns budskap. Vi kan med baktal och skvaller, med spekulationer och ryktespridning förvränga det som står i den här boken. Istället för att människor kommer direkt och öppnar och själva läser och tar reda på vad finns här i, så kan du och jag som människor påstås representera budskapet här i och förvränga det, förstöra det, så att det blir svårare för människor att ta emot det. Kanske sker det efter ett sånt här tillfälle där du går hem och pratar med din familj eller pratar med dina vänner och säger: ja, såg ni vilken konstig slips då han hade? Ja, såg ni vad konstig han som pratade? Vilka konstiga ord han använde? Vilket konstigt kroppsspråk? Eller vilken konstig personlighet han har, den där killen Dan? Och fokus blir på människor igen. Istället för att lyssna till att kanske finns det någonting i det som vi upplever här som kan göra ditt liv och människor runt omkring dig till något mer meningsfullt och mer positivt i den värld vi lever i. Vi fokuserar gärna på budbäraren och missar helt budskapet. Fåglar. Du och jag kan vara de fåglarna som tyvärr plockar bort ifrån varandra när vi kritiserar, när vi skvallrar och baktalar på ett sätt som tar bort vårt fokus ifrån det som faktiskt kan vara bra i någon upplevelse som vi har som människor. Men det finns tyvärr fler distraktioner när det gäller att få ett möte med Bibelns religion. Läs i vers 20. Där så beskrivs det att det som såddes på stenig mark är det som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Jesus sa att en del frön de hamnade i den steniga marken. Ibland så ser man inte stenarna direkt på ytan, eller hur? Men när man börjar gräva lite grann så ser man stenarna där. Och likadant i ditt och mitt liv som människor. Det är väldigt enkelt för dig och mig att upprätthålla en fasad för andra människor runt omkring oss. Och du kan påstå att du lärt känna en person i några månader, till och med ett år. Men allt kan vara ett skådespel. För det finns saker i ditt liv. Det finns saker inom oss som bara du känner till. Det finns saker under ytan i ditt liv som endast du vet om. Och allt där är inte gott. Allt där är inte positivt. Du vet om att innerst inne så vet alla människor om att vi inte alltid lever livet så som vi borde leva. Det slår oss plötsligt när på något mystiskt sätt hör vi den här rösten tala till vårt samvete och vi förstår att det jag gör just nu, det är inte det jag borde göra. Eller så slår det mig plötsligt i en situation att jag borde göra något mer. Jag borde göra något annat, något positivt. Det finns saker under ytan i ditt liv som bara du känner till. Stenar av själviskhet som förhindrar det budskap som är positivt och vill göra någon förändring kanske i ditt liv till det goda. Sånt som man inte ser direkt. Och ibland kan det ta lång tid för dig och mig att göra oss av med de här stenarna och rensa upp i trädgårdslandet i vårt eget liv. Det finns också fler saker som förhindrar oss som människor att ta emot det som är positivt ifrån Bibelns budskap. Och Jesus beskriver det i vers 22. Det som såddes bland tistlar är det som hör ordet, Men världsliga bekymmer och bedrägliga rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Har du någon gång känt att du inte har tid med det som du vill göra i ditt liv? Har du känt det? Kanske handlar det om, oavsett vad det är för positivt, kanske vill du träna. Kanske vill du spendera mer tid med människor som du bryr dig om och som du vet behöver din hjälp kanske, eller din uppmuntran, din gemenskap. Oavsett vad det är, så tror jag du kan känna igen dig som människa i ett liv där vi har väldigt mycket att göra i att få ihop vårt livspussel. I familjen, i skolan, med vänner, med våra hobbies, på jobbet. Saker som tynger oss, som vi tänker på. Vi försöker få allting att passa ihop. Och kanske är det så att du får svårt, på grund av alla dina engagemang, att ta tid till att lyssna till de här djupa frågorna i livet. Sånt som har väglett mänskligheten genom generationer och i historien. Som informationen i den här boken. Kanske har du aldrig i ditt liv själv öppnat den här boken och läst. Vad finns egentligen där? Kanske är det du. Och du känner kanske inte att du har tid. Det är ingenting för dig. Men jag vill uppmuntra dig. Jag vill uppmuntra dig. Den veckan som ligger framför oss. Om det är du, där du aldrig själv spenderat kvalitetstid, precis som i en annan hobby eller något annat intresse, tagit en paus och öppnat den här boken och tagit reda på vad står egentligen här i. Vad är det egentligen som berört så många människor på vår planet? Ta någon tid den här veckan. Gör det själv. Öppna den och läs. Se vad som finns där. Vet inte vart du ska börja, har jag ett tips till dig. Öppna till en bok som heter Johannes evangelium. Och börja läsa där. För dig själv. Så mycket du orkar. Så mycket du har energi till. Men jag vill utmana dig. Ta en sån möjlighet. Skär ut en sån tid i ditt schema den här veckan. Och se vad som finns där. Johannes evangelium. Läs vers 1. Läs vers 2. Läs hela kapitlet. Läs så mycket du orkar. En minut, fem minuter eller en kvart. Någon gång under veckan som ligger framför dig. Jesus säger att det finns mycket som bekymrar oss, som tynger oss. Saker runt omkring oss som kan kväva den tiden där du och jag kan fokusera på de här djupa frågorna i mänsklighetens existens. Vem Gud är och vad han vill med oss. Ta den tiden. Men det finns också goda nyheter i Jesus berättelse. Det finns något som beskrivs som den goda jorden. Ett hjärta som inte är hårt som marken. Som inte har dolda stenar under när man börjar gräva lite. Ett hjärta som inte är fyllt med världens oro, det materiella. Utan ett hjärta som beskrivs som den goda jorden. Låt oss läsa det. I vers 23. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår. Och som bär frukt 100-falt och 60-falt och 30-falt. Här så beskrivs god jord. En människa som du och jag, precis som du och jag, som väljer att ta tid och ta emot det som planteras i våra sinnen och i vårt hjärta. Och låter det växa till. Jag gillar hur Lukas beskriver det med flera ord. Låt oss bläddra dit i vår avslutning. Den goda jorden beskrivs i Lukas evangelium kapitel 8. Med fler ord som gör det mer förståeligt för mig. I vers 15. Men det som föll i god jord är det som hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga. Här handlar det inte om de som snabbt med glädje tar emot ordet. Som vissa av oss kanske gör ibland. Kanske har du träffat någon runt omkring dig som likt det som planterades i den steniga marken. Snabbt så tar man emot det kristna budskapet. Snabbt så blir man engagerad i ett församlingsliv. Och kanske hjälper andra människor i samhället som vi befinner oss i. Men så fort det blir bekymmer och prövningar i livet så faller man bort. För budskapet är inte personligt. Det har varit något till det yttre. Någonting som du kanske tänkte skulle göra ditt liv bättre. Att du skulle må bättre av. Men när prövningen drabbar så är man inte uthållig. Den goda jorden beskrivs som ett hjärta som är uthålligt. Som fortsätter uthålligt att kämpa i trons kamp. Där så beskrivs också att hjärtat är uppriktigt och gott. Nu, när Jesus säger och när Bibeln säger att ett hjärta är gott och uppriktigt, betyder det inte att det är en person som aldrig gör något fel. Eller som är helt, som inte har några problem i livet. Bibeln är tydlig. Alla människor, oavsett vilka vi är, så har vi gjort misstag. Vi har gjort saker som vi inte är stolta över. Vi har sårat människor runt omkring oss. Vi har drivits av själviskhet. Men det goda hjärtat här, det uppriktiga hjärtat, är den som inser och förstår att det kristna budskapet, det är för mig. Jag behöver förlåtelse för de felsteg som jag gjort. Jag behöver uppmuntran och kraft och stöd i mitt liv för att kunna leva så som jag vet att jag borde leva. Jag behöver något mer än att hela tiden söka efter nästa njutning och nästa tillfälliga njutning, nästa materiella intresse. Jag behöver något djupare i mitt liv, någonting mer bestående, någonting som gör en förändring på ett djupt plan i mitt liv. Om det är du, så kan du i liknelsen beskrivas med ett uppriktigt hjärta, en vilja att se något annat i ditt liv. En vilja till förändring. Att leva på ett annat sätt. Ett mer positivt sätt än det som du kanske tidigare har gjort. Där du mentalt, fysiskt men också andligt strävar efter glädje, uppmuntran och stöd till människor runt omkring dig. Den 4 februari för 10 år sedan. Nästan snart exakt 10 år sedan. Så fattade jag ett beslut som har förändrat mitt liv för alltid. Jag valde att gå till en plats som det här. För ni som kanske inte ser det och inte vet vad som är här, så är det en bassäng i stort sett. Där man kan fylla med vatten. I en ceremoni som kallas dopet. Dopet i Bibeln beskrivs som ett val som vi gör som vuxna människor. För Bibelns tro är ingenting som Gud eller någon organisation ska tvinga på människor. Utan någonting som Jesus beskriver som ett val vi själva gör. Så när du väljer som människa att du kanske vill följa den väg som beskrivs i Bibeln, så kan man välja att ta del i en sån ceremoni. För att som ett offentligt uttalande, en markering, likt bröllopet kanske, en vigsel, beskriva för människor runt omkring dig att du har gjort ett speciellt val i ditt liv. Jag döpte mig för 10 år sedan, den 4 februari i Göteborg. Jag bestämde mig för att jag ska följa Gud. Jag blev helt övertygad om, efter att jag gjorde det som jag tipsade dig om, öppna den här boken och själv ta reda på vad står egentligen här i. Så blev jag övertygad om att det mest intelligenta, det mest förnuftiga för dig och mig som människor att förstå, är att det finns en intelligent skapare till vårt universum. Som ursprung till vår existens. Men om den intelligenta varelsen finns där. Om det här väsendet finns där, som jag kallade det på den tiden. Om det här övernaturliga intellektet finns. Borde inte då den här personen kontakta oss på något sätt? Och Bibeln lyfter fram just en sån Gud. En personlig, intelligent, allvetande skapar Gud som är ursprunget till hela vår existens. Jag valde att också tro på budskapet i den här boken om att den guden har valt att komma till vår planet och bli en människa precis som jag. Att ta den form som jag har. Gå igenom det som jag går igenom med mina sorger och bekymmer här på jorden. På grund av de felsteg som jag gjort i mitt liv så valde han att komma hit och säga: Dan, jag tar på mig det som du har gjort. Din skuld och din skam, dina felsteg, de ska jag bära. Och jag vill ge mitt liv för dig. Universums Gud, sa Dan, du är värd det. Jag bryr mig om dig. Trots att du i 22 år av ditt liv i likgiltighet sett på din kristna tron som inbillning och sagor. Så sa han: Dan, jag förlåter dig. Det finns något mer i livet. Jag är här. Jag är en verklighet. Och jag vill ge mitt liv för dig. Jag valde att tro på det. Och mitt liv har sett helt annorlunda ut sedan den dagen. I 10 år har mitt liv varit fyllt av mening och glädje. Mitt liv har varit fyllt av äventyr och prövningar som jag kunnat gå igenom med styrka och kraft och mod. Inte på grund av att jag är så stark och modig, utan på grund av min tro på en Gud som kan ge kraft och energi till mig varje dag, oavsett hur jag har betett mig, eller min bakgrund, eller mina tankar och känslor som sviker människor runt omkring mig. Och jag önskar, om du sitter här idag, om du hör min röst just nu på något sätt, och du inte har den här upplevelsen av en personlig relation med universums skapar Gud. Och vad jag önskar att du skulle kunna få uppleva det som jag upplevt de senaste 10 åren. Av en direkt kontakt med en Gud som inte bara har makt och kraft och styrka, utan också bryr sig om mig på ett personligt plan. Vi ska avsluta tillsammans med att sjunga en sång som jag tror och hoppas ska hjälpa dig att minnas vad vi pratat om idag. Som ska hjälpa dig att minnas den här berättelsen om såningsmannen som planterar Bibelns budskap i människors hjärtan. När det viktiga för dig och mig är läxan ifrån den här berättelsen om, lärdomen ifrån berättelsen om hur du och jag faktiskt kan välja vilken jord vi vill vara. Du kan välja att vara den steniga jorden. Du kan välja att vara den hårda jorden. Och du kan också välja att vara jorden fylld av ogräs och tistlar. Men jag tackar min Gud för att du kan också idag välja att vara den mjuka jorden. Som inte kritiserar, inte hånar, inte pickar finger och dömer människor runt omkring dig. Utan som tar en paus i livets stress och funderar på: vad finns det för gott i det Gud vill plantera i ditt sinne idag? Vad vill Gud göra i ditt liv just nu? Det är min uppmuntran till dig. Låt oss stå upp tillsammans och sjunga.